Leopard i USA. 35 år sedan det hände senast. Men imorgon så blir det stridsfordon som ska rulla fram, 6000 soldater som ska marschera genom stan och Donald Trump ska hålla tal. Så en riktig militär styrkeuppvisning som genomförs samtidigt som Trump då har skickat militären till Kalifornien efter att det utbrutit protester där mot hans migrationspolitik. Mm. Och det kommer bli stora protester imorgon mot Trump. Runt om i hela USA planeras det protester. Det talas om att det kan bli de största sedan han tillträdde. Så att protester väntas samtidigt som Trump kommer vara här i Washington och hylla militären med den här kontroversiella paraden. Och samtidigt som ett krig i Mellanöstern mullrar i bakgrunden.
Tack så mycket. USA-korrespondent Gina Lindberg med oss från Washington. Alltså.
Lasse Johansson och Marcus Nilsson ledde eftermiddagens studie. Vi hör mer av det efter 11-nyheterna, då mer om Israel och Iran, bland annat utrikesminister Maria Malmer Stenegard, om hennes inställning till det som händer nu.
Ekot. För ett par timmar sedan så inledde Iran en stor robotattack mot Israel. Det här som ett svar på de israeliska attackerna på Iran under natten till idag. Vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström om den senaste utvecklingen.
Ja, den israeliska natthimlen har alltså lysts upp av robotar som skickats från Iran i två omgångar mot Israel. Och enligt de senaste uppgifterna så ska det röra sig om färre än 100 robotar som avfyrats enligt den israeliska militären. Luftvärn har skjutit ner de flesta. Några har också misslyckats med att ta sig hela vägen fram. Men robotar eller delar av robotar har slagit ner och orsakat skador. Bland annat i närheten av det israeliska försvarsdepartementet i Tel Aviv, där två kraftiga rökpelare såg siga mot stadens karakteristiska skyskrapor som fond. Och invånare har evakuerats från en byggnad i Tel Aviv som riskerar att kollapsa. Den israeliska militären säger att hela Israel är attackerat. Omkring 20 personer har skadats. Ett äldre par i Ramat Gan i centrala Israel allvarligt. Iran säger att ingenstans är säkert i Israel. Och israelisk militär uppmanar till stor försiktighet och säger att den närmaste tiden blir svår. Uppmanar folk att hålla sig nära skyddsrum även om den omedelbara faran just nu är avblåst. Och det här sker alltså efter att Israel tidigare genomfört över 100 attacker i Iran där målen varit robotbaser och kärnenergianläggningar, varav en ska ha skadats svårt. Även ett 20-tal högt uppsatta militärer, bland annat ledaren för revolutionsgardet, arméchefen och nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet var mål för Israels attacker natten till idag.
Rapporterade vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Ett ryskt spionplan har kränkt Polens luftrum över Östersjön. Där uppger den polska militären, som kallar det hela ett provokativt test av NATO-ländernas beredskap. Det rapporterar AFP ikväll. Det ryska planet som nådde 2 kilometer in över gränsen ska ha genskjutits av 2 brittiska stridsflygplan. Här hemma så föreslår den tidigare statsministern Carl Bildt att en ny civil underrättelsemyndighet inrättas. Det gör han efter att ha gjort en översyn av Sveriges underrättelsearbete. Och så här säger Carl Bildt om varför det behövs.
Jag tror att få bredare underrätts. Vi kommer få kanske nu mera möjlighet att ta in via olika typer av mer eller mindre öppna och nya kommersiella möjligheter som har öppnat sig under senare år, som kommer fortsätta öppna sig. Och sen tror jag att vi måste satsa mera på liksom den analytiska delen av detta, lägga ihop all denna information som nu finns tillgänglig och presentera den för beslutsfattare på ett kanske bättre sätt än vad vi gjort tidigare.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 kom överraskande för svenska myndigheter. En stor invasion hade bedömts som osannolik av den svenska underrättelsetjänsten. Man använde sig av allt för likartade bedömningar som bekräftade den bild man redan hade, enligt Carl Bildt. Att bredda informationsinhämtningen från flera källor och att samarbeta internationellt är ett sätt att komma åt problemet. Och det ska uppnås med den nya civila utrikes- och underrättelsetjänsten som föreslås bli en ny myndighet underställd regeringen. Den nya myndigheten ska samarbeta med övriga underrättelseorgan som Must, Säpo och FRA. Carl Bildt pekar på att hotbilden blir allt mer komplex och att den teknologiska utvecklingen, men även Sveriges NATO-medlemskap, ställer krav på en mer samordnad och starkare svensk underrättelseverksamhet, också med nya arbetssätt och en starkare digital förmåga.
Men ja, vi behöver ett tekniklyft. Jag tycker nog att vi har lite legat efter. På delar av detta ligger vi väl framme. FRA till exempel ligger utan tvekan tekniskt framme. I andra avseende kanske vi behöver ett tekniklyft. Och det hoppas jag att ska komma i samband med detta. Och det blir en betydande utmaning att göra detta samtidigt.
Carl Bildt är reporter Margareta Svensson. En man har gripits och anhållits misstänkt för mordförsök sedan en man stickskadats vid ett bråk på ett café vid Nytorget på Södermalm i Stockholm vid 16-tiden idag. Den skadade, som enligt polisen var vaken och talbar, har förts till sjukhus. Antalet vårdplatser fortsätter att bli färre här i Sverige. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, ser allvarligt på den här utvecklingen.
Vi har alldeles för många som väntat olagligt länge på vård. Det är riktigt illa att regionerna inte lyckas förbättra kompetensförsörjningen så att vi har den vårdkapacitet vi behöver.
Trots att man i många år pratat om bristen på vårdplatser så visar Socialstyrelsens nya rapport att utvecklingen går åt fel håll. I fjol fanns 40 stycken färre vårdplatser än året innan. Och i vissa regioner är det särskilt illa, till exempel i Västerbotten där Mårten Werner är läkare.
Det är ju alltid jätteansträngt. Vanliga influensan över jul och nyår är ju en årlig katastrof. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress och en press på sig att skriva ut patienter.
Att det ser ut så här, vad ligger regeringens ansvar i det?
Ja, hela ansvaret för sjukvården ligger ju ändå på regionerna. Men ändå menar ju en parlamentarisk majoritet eller alla partier att man vill öka statlig styrning. Så vi kommer ju fortsätta skärpa styrningen så att patienterna får den vård som de behöver.
Vad rent konkret gör regeringen just nu för att vårdplatserna ska bli fler?
Vi har ju ökat med 8 miljarder i år för att regionerna ska öka vårdkapaciteten. Och om man inte ökar antalet vårdplatser, då får man inte heller del av pengarna.
Reporter Linda Kärnvall. Antalet kejsarpingviner i världen minskar betydligt snabbare än vad forskarna tidigare har trott. De senaste 15 åren så har världens största pingvinart minskat med över 20% enligt en studie som har publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Och smältande isar till följd av varmare klimat, det anges som orsak till det här. Imorgon så får stora delar av vårt land soligt väder, men över Svealand och södra Norrland så kan slöjmoln passera. Och norra Norrland mest molnigt och någon passerande regnskur. Temperatur från 20 till 25 grader, men i nordligaste landets inland och fjällen 15 till 20. I studion nu Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Strax utrikesminister Maria Malmer Stenegard om Israels attack mot Iran natten till idag. Men det handlar inte bara om Mellanöstern, så ska Merz regering få fart på den tyska ekonomin. Och vad händer med Schengen-samarbetet när medlemsländerna inför gränskontroller? Lasse Johansson och Marcus Nilsson ledde eftermiddagens Studio 1.
Flera länder fick ett samtal från Israel, däribland USA, Tyskland, Storbritannien och Italien. Så vad visste Sverige och den svenska regeringen?
Den frågan ställde vi för en stund sedan till Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
Vi har ju en mycket instabil region redan innan nattens händelser och vi har naturligtvis följt utvecklingen mycket nära. Vi har också observerat de åtgärder som USA har vidtagit och vi har alltid en hög beredskap i det här området för att ständigt kunna garantera vår personals säkerhet och naturligtvis också hjälpa till att stötta svenska medborgare.
Okej, men vad visste du om att det här skulle ske från israeliskt håll?
Exakt vilka underrättelser vi har går jag inte in på.
Okej, vad gjorde du då när du fick veta?
Vi gör ju en rad åtgärder från utrikesdepartementets sida parallellt. Dels handlar det ju om att följa utvecklingen, den politiska utvecklingen, att uppmuntra parterna till en deeskalering, uppmana dem till en deeskalering. Och det har vi ju gjort tillsammans med en rad olika internationella kollegor. Men sen handlar det naturligtvis om ett intensivt arbete på departementet för att säkerställa att vår personal är i säkerhet och att vi också kan stötta medborgare som av olika anledningar befinner sig i regionen.
Om det här är ett allvarligt läge då, hur ska den kunna kylas ner den här situationen? Hur gör man?
Dels måste parterna i konflikten ta ett ansvar för att bidra till en nedtrappning. Och vi tillsammans med våra partners över världen måste naturligtvis också använda vår röst för att sätta press på dem att besinna sig.
Och hur gör du det idag, den svenska regeringen?
Vi står ju i mycket nära kontakt och dialog med kollegor, inte minst i EU. Statsministern har idag träffat NATO-chefen Rutte och vi uppmanar som sagt parterna att ha olika samtal.
Israel säger ju att Iran är nära att skaffa kärnvapen. Det är det som är grunden för attacken, det är det som är anledningen. Vad säger du om den anledningen att attackera Iran?
Det är för tidigt att uttala sig om Israels agerande i den här enskilda situationen rent folkrättsligt, om det är det som egentligen frågan handlar om. Däremot så finns det en mycket stor samsyn om att Iran inte kan tillåtas utveckla eller tillskansa sig kärnvapen. Och därför så har vi ju välkomnat de förhandlingar som faktiskt pågår. Det var ju tänkt att man skulle ha nya samtal nu till helgen. Och de politiska ansträngningar som gjorts för att också lösa den här kärntekniska frågan.
Men var det i det läget rätt att attackera från Israel?
Som sagt så är det alldeles för tidigt att uttala sig om det. Men generellt så kan jag säga att Sverige står ju inte bakom en rätt till förebyggande självförsvar.
För Frankrike har sagt att Israel har rätt att försvara sig.
Det är ju ett generellt uttalande som jag tolkade. Och jag tror att vi behöver mer klarläggande när det gäller de specifika omständigheterna här. Men vi kan säga att det finns inte en rätt till ett förebyggande självförsvar.
Men att Iran ska ha varit nära på att tillverka kärnvapen, bygga en atombomb, var de det? Vet du det?
Det är ju svårt att ha inblick i exakt hur Irans utveckling på området har sett ut. Och problemet är ju precis det man har försökt adressera i samtalen med USA. Det vill säga att man inte har den dialog och kontakt med IAEA som vi vill att de ska ha. Och därför är det som sagt svårt att ha en exakt uppfattning om hur långt de kommit. Men det finns stora farhågor här och det är därför som vi verkligen har uppmuntrat de samtal som har förts i flera tillfällen och som också nu var planerade till helgen.
Okej, men om det nu är så att Iran var nära, att det här nu, den här attacken från israeliskt håll ska ha lett till att man inte har kommit så mycket längre, är det en bra sak då?
Jag ogillar att uttala mig om rent hypotetiska frågor och jag tror inte heller att det är klokt av mig att göra det. Det vi kan säga är på ett mer generellt plan att Sverige och EU står enade bakom försöken att på diplomatisk väg försäkra sig om att Iran inte utvecklar kärnvapen. Och det är av högsta betydelse för att också främja regional och global säkerhet. Och den målsättningen står vi fast vid. När det gäller nattens händelser så får vi naturligtvis följa detta mycket nära och också senare dra olika slutsatser av agerandet från båda sidor.
Mm. Vad tror du om Irans ansträngningar framöver nu då, att kanske skaffa kärnvapen? Minska den ju med det här, eller kan det göra att landet mer skyndsamt försöker skaffa det? Man kan ju se det där på olika sätt.
Nej, jag tror att du förstår att det är i princip omöjligt för mig att spekulera även i detta. Vi vill ju naturligtvis på bästa sätt att man ska nå framgång i de samtal som förs för att uppnå målsättningen om att säkerställa att de inte gör det. Men nu befinner vi oss i en akut situation och får ju naturligtvis utvärdera det här löpande.
Men tror du att det här får Iran att vända tillbaka till förhandlingsbordet?
Det är för tidigt att säga. Som sagt så är det ju samtal planerade till helgen och vi får se hur den här händelsen påverkar den möjligheten att föra de samtalen. Men vi tycker ju att det är viktigt att man kan komma tillbaka till en dialog så snart det bara är möjligt. Mm.
Israel stänger nu också alla ambassader runt om i världen och man uppmanar medborgare att dölja judiska och israeliska symboler. Vad är dina tankar om det?
Jag har tagit del av informationen om att man nu stänger ambassaderna, men jag har i dagsläget ingen övrig kommentar att lämna till det. Och det är ju naturligtvis då att varje land fattar egna beslut om sina ambassader och deras verksamhet. Generellt kan vi ju säga att vi har ju sett en utveckling de senaste åren också till följd av den konflikt som råder i regionen, att judar blir allt mer oroliga för att visa sin tro öppet, att de i större utsträckning känner sig förföljda. Vi har sett en växande antisemitism också i Sverige och det är naturligtvis någonting som vi tar väldigt, väldigt allvarligt på. Vi har också tagit flera åtgärder från regeringen för att stärka säkerheten.
Är personer i Sverige då som bär judiska symboler mer utsatta efter de här attackerna?
Återigen så kan inte jag spekulera i det.
Statsministern Ulf Kristersson säger sig inte utesluta spridningsrisker även till Sverige. Delar du den bilden och vad ska det i så fall handla om?
Men som statsministern sa så har det som händer i Mellanöstern redan skapat oroligheter även i vår del av världen. Det har vi ju sett inte minst den senaste tiden. Och vi vet också av erfarenhet från tidigare konflikter att spänningar kan uppstå på flera olika platser. Och därför följer vi naturligtvis utvecklingen noga och har också en beredskap.
Ja, det där var Sveriges utrikesminister, alltså moderaten Maria Malmer Stenegard.
Om Europas största ekonomi, Tyskland, som inte haft någon ekonomisk tillväxt på över 3 år.
Och det där är tillstånd som påverkat i flera hänseenden, inte minst politiskt.
Men det vill den nya regeringen under Friedrich Merz ändra på och få igång de tyska hjulen igen.
Men stora utmaningen väntar ändå, det berättar vår Tysklands korrespondent.
Was ist das Wichtigste, das machen muss, Ihrer Meinung nach?
Wirtschaft.
Wirtschaft.
Ja. Wirtschaft. Ja.
Det var dagen efter Friedrich Merz hade tillträtt som förbundskansler. Jag träffade på Thomas och Bern utanför kanslerkontoret här i Berlin och frågade dem vad de tyckte var det allra viktigaste för Merz att göra nu. Utan att tveka svarade de båda nästan i munnen på varandra att det är att få igång den tyska ekonomin igen.
Wir brauchen wirklich wieder ein Wirtschaftswachstum, also damit wir auch sozial wieder einen Zusammenhalt kriegen.
Bären fortsatte med att säga att Tyskland verkligen behöver tillväxt nu igen för att hålla ihop landet socialt. Och hennes man Thomas förtydligade behovet.
Einfach auch Vertrauen in Demokratie wieder zu stärken. Das finde ich ganz wichtig. Ja?
Det krävs för att få tillbaka förtroendet för demokratin, sa Thomas där framför det stora huset i cement mitt i Berlin med sina stora fönster där Friedrich Merz just flyttat in. Några dagar senare höll Merz sin regeringsförklaring inför förbundsdagen och det var stundom som om man hade hört samtalet jag hade med de båda Berlinborna där framför kontoret om behovet att få igång de ekonomiska hjulen igen.
Vi vill regera om das Versprechen vom Wohlstand für alle zu erneuern.
En av Merz allra viktigaste utsagor i talet där i förbundsdagen var att den nya regeringen skulle regera på ett sådant sätt att det tyska löftet om välstånd för alla, Wohlstand für alle, skulle fyllas med liv igen. Det välkända tyska uttrycket välstånd för alla kommer från en bok som kristdemokraten Ludwig Erhard, tidigare finansminister och förbundskansler i Tyskland, skrev för snart 70 år sedan.
Dann auch für alle größere Rationen dann verteilen zu können. Nicht in der Zuteilung, sondern im Wettbewerb und im freien Markt.
Ludwig Erhard beskrev sin vision av Wohlstand für alle, eller den sociala ekonomin, die soziale Marktwirtschaft, som han också brukade säga, och som många andra förbundskanslerer använt som ledord för den tyska ekonomin, som att fler skulle kunna ta del av den ekonomiska kakan om den dominerades av konkurrens och en fri marknad. Under de västtyska rekordåren, över återföreningen 1990 och fram tills nu, med vissa dippar förstås då och då, har det löftet i stort sett stått sig. Men sedan några år tillbaka har den tyska ekonomin stått still och till och med backat något, och tvivlen på Wohlstand für alle löftet för framtiden har börjat komma.
Wir sind entschlossen, die Probleme zu lösen, die dazu geführt haben, dass Sie, die Wählerinnen und Wähler der AfD...
Friedrich Merz sa själv i en intervju nyligen att hans mål är att regera på ett sådant sätt ekonomiskt att de många som valt att rösta på högernationalistiska partiet AfD i Tyskland inte längre ska känna att de har skäl att göra det. Ja, att förnya löftet om Wohlstand für alle är till och med så viktigt för Merz att han kort efter valet ändrade sig kring de hårda tyska skuldreglerna. Nu finns en infrastrukturfond värd 500 miljarder euro som ska hjälpa till att uppfylla det viktiga löftet genom att vägar och broar och järnvägar med mera rustas upp.
Tempo, tempo, tempo.
Ett annat mantra den nya regeringen kör med när det gäller ekonomiska reformer är att det måste gå fort. Partiledaren för Kristdemokraterna i Bayern, CSU, Markus Söder, partiet ingår också i regeringen, sa nyligen att det helt enkelt handlar om att ha tempo, tempo, tempo. Och regeringen har nyligen lagt förslag om att införa skattebonusar för företag som investerar i Tyskland, och från 2027 och framåt ska bolagsskatten steg för steg sänkas.
Wir wollen, dass die Faxgeräte in den Ruhestand geschickt werden, unnötige
Formulare. Den tyske finansministern, socialdemokraten Lars Klingbeil, pratar också om att byråkratin steg för steg ska moderniseras. Han använde i förbundsdagen exemplet att den berömda tyska faxmaskinen nu en gång för alla ska pensioneras. Därför har regeringen bland annat skapat ett helt nytt ministerium, ministeriet för digitalisering och stadsförnyelse. Men regeringen Merz vill mer än så på det ekonomiska området.
Und einen Industriestrompreis einführen.
Det kanske viktigaste löftet från Merz-regeringen har gått till den energiintensiva tyska industrin som sysselsätter miljontals människor. Merz-regeringen har nämligen lovat att subventionera ner elpriserna för den tyska industrin till konkurrenskraftiga nivåer, ner till 5 cent per kilowattimme från dagens 16. Ett löfte som har tagits väl emot av den pressade industrin, som bland annat på grund av elpriserna i ökande grad förlagt verksamhet i utlandet istället. En alarmerande utveckling. Men det stora elprislöftet har stött på patrull, inte minst i EU.
Så der Industriestrompreis ist nicht tot, aber die Herausforderungen sind wirklich immens jetzt.
Journalisten på den tunga finanstidningen Handelsblatt, Julian Olk, säger att idén om ett kraftigt subventionerat industrielpris inte är död ännu visserligen, men att det finns enorma utmaningar kring den. Detta eftersom EU måste godkänna att ett medlemsland så kraftigt subventionerar sin egen ekonomi, men att Tyskland verkligen vinner den förhandlingen med EU-kommissionen är inte alls säkert.
Ein Problem, was wir jetzt haben, was wir schon absehen können, ist die Frage nach der Unsicherheit.
Julian Olk säger att det är ett exempel på många stora osäkerheter som finns om hur det faktiskt blir med alla de reformer som Merz-regeringen lovat ekonomiskt. Hur kommer de utformas? När träder de i kraft? När börjar det märkas att tillväxten går uppåt igen?
Die BASF ist schon bedeutend für Deutschland.
Att frågan om den tyska ekonomin och framtiden för industrin är en avgörande fråga för många här i Tyskland märktes tydligt under valrörelsen tidigt i våras. I staden Ludwigshafen till exempel, där det stora kemiföretaget BASF har sin huvudfabrik, sa Silke, som jobbat på företaget hela sitt liv, att BASF som företag har en avgörande betydelse för tysk ekonomi. Men BASF just är ett av företagen som hotat med och börjat lägga allt mer av sin verksamhet i Kina istället, inte minst på grund av just energipriserna i Tyskland.
Machen Sie sich Sorgen über die Zukunft oder?
Ja, klar, man macht sich natürlich Gedanken. Det är en sehr existentielle Krise.
Och i bilstaden Wolfsburg pratade en av de anställda på Volkswagen om att företaget, som ska göra sig av med 35 000 anställda fram till 2030, just nu genomgick en existentiell kris.
Einfach zu langsam, zu unflexibel und da klemmt's.
Och utanför Mercedes-museet i Stuttgart sa Roland att problemet för Tyskland är att landet är för långsamt och för oflexibelt i sin ekonomiska förnyelse. Det är där skon klämmer, framförallt, sa Roland bestämt. Något som nu alltså Merz-regeringen vill ändra på.
Der Ausstieg ist vollzogen.
En sak som Madstock definitivt har fått backa på när det gäller industri och elförsörjning just är förhoppningen han hade om att kunna återstarta nedlagda tyska kärnkraftverk. Det fick man inte igenom med koalitionspartnern Socialdemokraterna, och den nya energiministern Katarina Reiche sa i en intervju för några veckor sedan att Tyskland har klivit ur kärnkraften för gott.
Und zum europäischen Mix gehört die Kernenergie dazu, nicht zum deutschen Mix.
Kärnkraft tillhör den europeiska elmixen, men inte den tyska, sa Reiche vidare, men betonade att det gällde framförallt dagens kärnkraftsteknik. Hon håller ändå dörren öppen för ny teknik i framtiden, men just nu i alla fall är kärnkraftsdörren stängd i Tyskland. Istället ska man bygga nya gaskraftverk i stor omfattning som ett slags backup för all vind- och solkraft som man ska fortsätta bygga ut.
Vi vill regera om das Versprechen vom Wohlstand für alle zu erneuern.
Ja, att förnya det viktiga löftet om Wohlstand für alle, välstånd för alla, som alltså bygger på en levande och stor tysk industri inte minst, är alltså ett av Merz-regeringens stora politiska mål. Och det finns tecken i sky nu och i statistiken på att en vändning mot det positivare kan börja skönjas. Igår kom till exempel det inflytelserika ekonomiska institutet IFO med en tillväxtprognos som ser betydligt ljusare ut för tyska ekonomi i år jämfört med tidigare bedömningar. Men det finns stora osäkerheter kvar, inte minst när det gäller världsläget. Den tyska modellen med till exempel stor export till Kina är under omförhandling, och USAs hot om tullar mot Europa är en potentiell mycket stor negativ faktor för den exporttunga tyska ekonomin.
Jag vill att Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren, es geht voran.
Friedrich Merz har i alla fall lovat att befolkningen ska känna av en stämningsförbättring i landet före sommaren. Det börjar alltså bli hög tid för Merz att börja leverera på kravet från Thomas och Bären och många, många fler tyskar när det gäller framtiden för Europas största ekonomi.
Wirtschaft.
Ja. Daniel Alling, Berlin.
Och nu ska vi prata om den fria rörligheten i EU, framförallt Schengenavtalet. För imorgon är det 40 år sedan det undertecknades.
Då var det bara 5 länder som var med, men med tiden har fler anslutit sig, och inte bara inom EU. Samtidigt så är den fria rörligheten idag mer begränsad än vad den var tidigare, med gränskontroller mellan olika länder som ju påverkar då den fria rörligheten en hel del.
Bernt Parcell, statsvetare på Svenska institutet för Europapolitiska studier, CIEPS. Välkommen till Studio 1.
Tack.
Det här inre gränskontrollerna som finns mellan en rad olika länder. Hur stor del av idén med Schengen är satt ur spel just nu, skulle du säga?
Ja, alltså Schengen har ju 29 medlemmar nu, alltså 29 länder som är anslutna till det här området som där det inte ska vara gränskontroller mellan länder, men det är 10 eller till och med 11 just nu, alltså ungefär en tredjedel kan man säga, som har återinfört inre gränskontroller då på tillfällig basis, sägs det, men många av dessa kontroller har ju funnits då en ganska lång tid nu också, så att det inre liksom området där människor kan röra sig fritt, det utmanas ju av de här gränskontrollerna då som ändå finns på plats.
Hur ska man se på det? Är det mycket friktion i och med det där då, de här 10-11 länderna som ändå har kontroller?
Alltså det beror på. Det senaste landet som införde då inre gränskontroller igen är ju Tyskland, och det har ju gränser till 9 grannländer som där egentligen gränserna ska vara helt öppna. Så det påverkar ganska mycket olika gränsområden mellan Tyskland och grannländerna där. Och sen beror det väl på för olika människor. Jag menar, det kan finnas människor som bara reser över de här gränserna ett par eller tre gånger om året. Men det finns ju också 2 miljoner människor som jobbar i ett land men bor i ett annat land. Alltså så kallade gränspendlare, och de påverkas ju naturligtvis när det blir stopp i trafiken och man måste visa pass och sådär. Så att det har en ekonomisk effekt också, kan man säga.
Men blir fördröjningarna så stora? Man släpps ju in ändå bara man har ett pass.
Ja, det beror också på vilka gränser vi tittar på. Är det ganska låg trafik? Mm. Alltså om man tänker sig Öresundsbron, det är väl sällan så att man står i kö länge där för att polisen finns på den svenska sidan och kontrollerar pass. Alltså så har jag i alla fall upplevt det. Men det finns gränsområden inom Europa där det är mycket högre trafik. Alltså jag tänker på Luxemburg som ett exempel. Det är ett litet land där det är flera hundratusen människor som jobbar där men som bor i antingen Tyskland, Frankrike eller Belgien. Och, så de ska resa in och ut varje dag i princip. Det är halva arbetskraften nästan i Luxemburg och där kan det bli köer på vissa gränsövergångar och det påverkar naturligtvis människorna.
Med oss också Andreas Liljeheden, radions Bryssel-korrespondent. Länder har ju rätt att införa de här inre gränskontrollerna. Hur stort bekymmer är det här för kommissionen och EU i stort, skulle du säga?
Nej, men det är ett bekymmer för kommissionen och för EU av flera anledningar egentligen. Och dels så har det ju en symbolisk betydelse inte minst. Den fria rörligheten för 450 miljoner människor i 29 olika länder, det är verkligen en symbol för det europeiska samarbetet som EU-företrädare alltid lyfter fram som en av EUs största bedrifter, om inte den största bedriften. Och det är klart att det blir svårt att lyfta fram det idag när den här rättigheten är begränsad. Och man kan ju säga att Schengen fyller nu 40 år, men det är ju också, har drabbats lite av en 40-årskris kan man ju säga. Och sen så som Bernt var inne på, ekonomiskt så kan det spela roll med handel. Det är mycket handel mellan gränserna. Det måste funka smidigt. Och sen de som ni nämnde som pendlar varje dag. Och jag minns ju själv när jag var i Schengen för några år sedan, gjorde ett reportage därifrån, gick över bron där över floden Mosel där du har lilla byn Schengen i Luxemburg på ena sidan bron, Tyskland och Frankrike på den andra sidan och pratade med människor, bland annat en man som heter Guy som då bodde i Luxemburg, jobbade i Frankrike och handlade mat i Tyskland. Då har du den typen av rörlighet mellan länder, ja då kan det ju bli problem om man har kontroller.
Mm. Idén med Schengen var att man håller ordning på den yttre gränsen för hela området snarare än varje land för sina egna gränser. Och det har ju EU lagt en del krut på sedan 2015, inte minst idékommissionär Ylva Johansson. Den effekten, har den uteblivit eller?
Ja, alltså vi har ju nu migrationspakten som ju Ylva Johansson jobbade mycket med och den är klubbad, men reglerna i sig i den här pakten har ju inte införts än. Det ska ske först nästa år och vi har också ett antal medlemsländer i EU som inte vill införa de här reglerna, så där får vi ju helt enkelt vänta och se vad effekten blir när eller kanske om de här reglerna införs fullt ut. Men från EU-kommissionens sida, de vill ju se öppna gränser inom Schengen. De pekar på att antalet människor som har kommit in irreguljärt, som man säger, det vill säga utan tillstånd, det har ändå minskat i antalet de senaste åren. Samtidigt som vi då har sett att migrationsfrågan, den har legat högt på agendan i många år. Det är många politiker i traditionella partier som är pressade av en växande ytterhöger och då vill ju de visa konkreta åtgärder för att möta detta. Och en konkret sak som man kan göra ganska snabbt, det är ju just gränskontroller.
Mm. Bernt Parusell, om länderna ändå själva tycker att det kommer in för många på olagliga vägar, vad är alternativet då till egna inre gränskontroller?
Det handlar väl om att ha system för att kunna hantera de människor som kommer. Det finns ju, människor har ju då rätt till exempel, alltså de som kommer, som ofta kommer in irreguljärt, alltså asylsökande, de har ju rätt att söka asyl och då ska det finnas en process, en prövning och får man skydd så får man stanna. Får man inte det så ska man resa hem igen och det är väl det man satsar väldigt mycket på. Och jag tycker att, men det är ofta ett långsiktigt arbete, det är, och många länder tycker väl att det inte går så snabbt. Det finns starka populistiska strömningar där man betonar det här med att Europas gränser är för porösa och sådär. Och då blir det ju ofta den här åtgärden som man vidtar, alltså att man kontrollerar de inre gränserna igen. Men vi vet egentligen väldigt lite om vad det har för effekt. Alltså för ett land som Tyskland är det ju väldigt svårt att kontrollera hela alltså alla gränsområden som de har till samtliga länder. Det krävs oerhört mycket personal.
Så det här är kanske ett nytt normalt? Det kommer att finnas såna här inre gränskontroller hur som?
Ja, alltså enligt regelverket ska det vara en sista utväg. Och det är väl det som kommissionen trycker på som också ofta lyfts i debatten. Det ska vara undantag egentligen som bara ska finnas under en viss tid när det absolut är nödvändigt. Senast har ju antalet länder som kontrollera sina inre gränser ökat. Och vi vet väldigt lite om vad det har för effekter och vad det är, om det överhuvudtaget hjälper i förhållande till syftet. Mm. Så det får väl diskuteras framöver, ifrågasättas och omprövas.
Och på tal om diskussioner då, Andreas Liljen, hur diskuteras det här på EU-nivå för att komma åt detta då? Så att inte inre gränskontroller kanske eventuellt skulle behövas?
Ja, det pågår ju fortfarande diskussioner, och det man pekar på bland annat från kommissionens sida, det är ju att man måste jobba vidare med att fortsätta stärka den yttre gränsen, ökat samarbete mellan myndigheter och polis, mellan länder inom Schengen, ökad digitalisering vid gränserna och så vidare. Sen så en jättestor fråga just nu, framförallt för EUs migrationsministrar, det är ju att öka återvändandet, och det har man bland annat diskuterat igår och idag på ett möte, och där finns det ju jättemycket kvar att göra. Det är ganska få som inte har rätt att stanna kvar i EU men som ändå inte kan skickas tillbaka till sina hemländer av olika anledningar. Så där är ju en fråga som verkligen är i fokus just nu.
Andreas Liljeheden, CDM, radions Bryssel-korrespondent. Tack också Bernt Parusell, statsvetare på CIEPS.
Marcus Nilsson och Lasse Johansson var det som ledde eftermiddagens studiet. Nu ikväll har Mariana Benjamin Nasir varit tekniker. Erik Runesson och Jari Henninen har varit tekniker. Själv heter Mattias Rensmo och hoppas att du får en solig helg och en fortsatt trevlig kväll och natt tillsammans med P1.
Hanna, varför tror du Bilderberggruppens möten väcker så där mycket nyfikenhet?
Ja, men det finns ju någonting kittlande i att några av världens allra mäktigaste människor samlas på ett lyxhotell under en lång helg en gång om året, och att alla vi andra då som inte är bjudna bara får veta lite grann av vad som sägs och händer där inne.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, maktelitens slutna möte. Det vet vi om Bilderberggruppen.
På Blasieholmen mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet mot slottet, ligger det femstjärniga Grand Hotel. Med sitt gröna koppartak och stora glasveranda.
Nyfiken så in i helvete på. Jag sitter på Grand Hotel ensam och jobbar.
Det är inte... I slutet av maj i år börjar det surras om att något speciellt är på gång där inne.
Men jag sitter där och pratar med personen i personalen då som säger: vad bra att du är här nu, passa på att njuta av det här nu, för veckan efter nationaldagen då har vi stängt en hel vecka.
Fredrik Wikingsson lyfter i sin och Filip Hammars podd att enligt en servitör på Grand som han pratat med över en club sandwich så är hela hotellet uppbokat i en vecka av en hemlig gäst.
Ja, nu ska det handla om den så kallade Bilderberggruppen som kanske ska ha möte på Grand Hotel i Stockholm.
Det kommer medieuppgifter om att det är Bilderberggruppen som ligger bakom bokningen.
Ända sedan Bilderberggruppen bildades 54 har den betraktats som den mest slutna av de här sammanslutningarna.
Ett exklusivt forum där inflytelserika personer från politik, näringsliv och försvar möts. Och som kritiserats för sin brist på transparens.
The location is always kept secret. It's up to independent scrappy journalists to find the location.
Och det dröjer ända fram till torsdagen den 12 juni innan Bilderberggruppen till slut bekräftar att det är de som ska samlas där bakom Grand Hotels stängda dörrar senare samma dag. På listan över deltagare finns, förutom högdjur från hela världen, också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
Gäst är Hanna Malmodin, ekonomireporter på Ekot.
Men ja, Hanna, jag tänker om vi börjar med det vi faktiskt vet om de här rätt hemlighetsfulla mötena. Historien bakom, när startar det här egentligen?
Ja, men Bilderberggruppen har ju funnits länge. Den startades 1954 av bland andra den polske diplomaten Josef Frettinger. Och han var en man med otroligt kontaktnät, men själv så var han en typisk diplomat som verkade i kulisserna. Ah. Och man ska komma ihåg att det här var ju också en tid då världen såg helt annorlunda ut. Det var kallt krig mellan öst och väst, och världen var uppdelad i en sovjetisk intressesfär och en amerikansk. Och det fanns också en stor rädsla här i västvärlden för vad Sovjetunionen kunde ha för planer och vad som kunde hända om inte USA och Europa höll ihop.
This vital task must be shared by all of us. It is the concern of private citizens and of the non-governmental organizations.
Det här är prins Bernhard av Nederländerna. Han var ordförande i Bilderberggruppen ända fram till 1976.
Och den här oron den ledde till att Rettinger och bland annat prins Bernhard av Nederländerna och en tidigare chef för amerikanska CIA styrde upp ett första möte på Hotel de Bilderberg i Nederländerna.
Okej, så det är ett hotell det här,
precis,
som heter så.
Som har gett namnet då till den här gruppen. Och det här hotellet, om man tittar på bilder idag så ser det i princip likadant ut som det gör på de där lite koniga bilderna som man kan hitta från det första mötet 1954.
Aha, och hur ser det ut då?
Det är som en stor, pampig, vit stenbyggnad med stora spröjsade fönster. Och på andra bilder då, från det här första mötet, så ser man rader med kostymklädda män sitta tätt tillsammans i ett av hotellets konferenslokaler där.
Vad är syftet då? Alltså från början med att träffas så här på ett fint hotell?
Jo, men grundarna de ville att europeiska och amerikanska makthavare skulle få en möjlighet att träffas mer informellt för att kunna prata mer fritt och öppet om alla de stora utmaningar som man såg framför sig. Mm-hmm. Och då handlade det ju kanske framförallt om hotet från Sovjet, men också om sånt som ekonomi och handel. Och målet var liksom att foga ihop västvärlden.
Okej, så en diplomat, en prins och någon CIA-agent börjar där. Och det verkar ju ha varit ett vinnande koncept, för sen fortsätter det ju. Om vi går över till det, liksom hur de här mötena sen organiserats, vad kan du säga om det?
Själva den här grundtanken då, att mäktiga personer från båda sidan av Atlanten bjuds in, lever ju kvar. En gång om året har det blivit som rutin då. Och varje år så är det runt 130 deltagare som bjuds in. Men platsen för mötet flyttas runt. Så här i Sverige har det faktiskt varit möten 4 gånger. 3 gånger i Saltsjöbaden söder om Stockholm.
Saltsjöbadens hotell är vid det här laget välbevakat som en fästning. Och det ska bra teleobjektiv till och en snabbhet i avtrycket på kamerorna om pressfotograferna ska få någon av celebriteterna att fastna på plåten.
Där finns det också ett fint hotell, vill jag minnas.
Ladies and gentlemen, I'm glad that you accepted our invitation to this press conference. We would like to inform you about the topics.
Det här är Walter Scheel, Västtysklands förre president. Han ledde den presskonferens som avslutades för en liten stund sedan. Bilderberggruppen har med åren blivit något mindre hemlighetsfull. Idag delas till och med en lista över de ämnesområden ut som ska diskuteras. Men sen är det stopp.
I Stenungsund var det senast, det var år 2001.
Mötet är helt stängt för media, men Jakob Wallenberg, värd för mötet, berättar ändå lite om vad som kommer att avhandlas.
Några av de frågor som avses behandlas i år är till exempel utvidgningen av EU. Det är en fråga som vi debatterar friskt här i Sverige och i Europa, men våra vänner i USA är väldigt nyfikna på hur tänker ni?
Men en väldigt viktig princip är att alla som kommer måste ställa upp på något som kallas The Chatham House Rule. Mm-hmm. Och det innebär helt enkelt att de får ju sitta där och lyssna och de får använda all information som de hör under mötet, men de får inte citera någon och de får inte liksom avslöja några detaljer alls om vem som sagt vad och så. Och tanken är ju helt enkelt att deltagarna ska våga säga vad de tycker, även om lite mer laddade frågor. Men både platsen för mötet, vilka som kommer och vad de ska prata om, det hålls hemligt in i det sista. Och de här ämnena brukar bara bli offentliga i form av en ganska kortfattad rubriklista.
Aha.
Man kan ju se då tidigare mötena här senast så har Kina och Ryssland och AI varit sådana återkommande teman. Och även NATO har varit uppe flera gånger.
Men kanske det som kittlar ännu mer än exakt vad de pratar om är väl också vilka det som möts på det här lite hemlighetsfulla sättet.
Ja, men Bilderberggruppen har en så kallad styrkommitté som väljer ut vilka personer som ska bjudas in till varje möte. Och en av dem som sitter med i den här kommittén är Marcus Wallenberg, som är femte generationens Wallenbergare.
Och med tiden har själva namnet blivit den svenska symbolen för ägande och makt.
Wallenberg junior, Bertil.
Jönsson, Charles Ingvar.
Vad roligt att se er uttala er offentligt om politik, herr Wallenberg.
Ja, jag provade en ny grej. Verka och synas.
Mm. Och han är också styrelsemedlem i en lång rad svenska storbolag där Wallenberg är storägare. Bland annat banken SEB och investmentbolaget Investor. Och några av de andra som är med i den här kommittén är Deutsche Banks vd, Silicon Valley-miljardären Peter Thiel. Aha. Och den tidigare NATO-chefen Jens Stoltenberg.
Men vet du hur det går till då, vad den här kommittén väljer för slags personer? Och får man något liksom guldbrev? Eller?
Ja, nej, men jag pratade med Jonas Bonnier som numera jobbar på Sveriges Radio, men som var vd för mediejätten Bonnier tidigare. Mm-hmm. Och han blev bjuden ett år. Och då blev han först uppringd av en assistent till Marcus Wallenbergs kusin Jakob som satt i kommittén på den tiden.
Okay.
Då berättade Jonas att han först var lite tveksam till om han skulle tacka ja. Men sen så blev han uppringd av Jakob själv och tackade ja.
Han var inte tveksam, han bara spelade svår. Vem tackade nej? Men okej, okay, ja.
Jag frågade Jonas Bonnier om det var någon på det mötet som han var med på som var utanför Washington som han blev lite extra sådär starstruck av. Och han sa att kanske Bilderberggruppens äldsta medlem, USA:s tidigare utrikesminister Henry Kissinger.
We must never forget one fundamental fact. All of the major countries of the world at this moment are on one side.
Han firade faktiskt också sin 100-årsdag på mötet som hölls för 2 år sedan. Aha. Och sen har han ju gått bort då efter det.
Det finns alltså då svenskar uppenbarligen som anses så viktiga och intressanta att de får komma på såna här möten.
Ja, tidigare så har bland andra några svenska forskare och näringslivstoppar som Carl-Henrik Svanberg och politiker också som Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Leif Pagrotsky och Magdalena Andersson varit med.
Good afternoon. Would it be possible for you to give us just a comment? How is the Bilderberg meeting doing?
To join the NATO alliance.
Magdalena Andersson och Oskar Stenström som var Sveriges NATO-förhandlare men som för övrigt nu jobbar för Wallenberg Sverige och har varit med och fixat årets Bilderberg-möte. De var med på mötet 2023 i Lissabon. Det var reportrar som surrade omkring dem när de var på väg till mötet och de gjorde liksom sitt bästa för att ducka alla frågor som kom.
Ja.
I'm sorry, we're having a break right now.
Yes. Inga kommentarer. Men man måste ändå ge det till reportrarna att de fortsätter ställa frågor.
Ja, jo, men det finns bland annat en film som Daily Mails reporter filmade. Man hör i stort sett bara hur reportern i fråga flåsar runt där. Och försöker filma inne i lokalerna som bara är tomma.
Det blev inget scoop.
Nej, det blev inget scoop.
Alltså nu är det ju då så att ögonen riktas mot Grand Hotel här i Stockholm för årets möte. Och liksom de här tidigare exemplen så är ju inte det ett billigt hotell. Alltså hur bekostas egentligen de här kalasen?
Jo, men enligt gruppen själv så är det de medlemmar i styrelsekommittén som kommer från det land där mötet hålls som står för kostnaderna för själva mötet. Så i år så är det alltså Marcus Wallenberg som plockar upp notan då. Mm-hmm. Men med tanke på att det är Wallenberg-familjen som äger Grand Hotel så räknar jag med att han får en ganska bra deal. Men sen så är det sagt att rese- och boendekostnader ska betalas av deltagarna själva.
Mm-hmm.
Ja, nu är det bekräftat att det är Bilderberggruppen som kommer att hålla sitt möte.
Det är nu bekräftat att det är det slutna sällskapet Bilderberggruppen som bokat upp hela Grand Hotel i Stockholm. Statsministern själv deltar på mötet.
Även i år har det ju varit locket på, får man säga, in i sista. Men vad vet vi nu egentligen om vilka det är som ska delta där på Grand och vad det är de ska prata om?
Ja, men nu när man ser listan så kan man konstatera att det är representanter från så kallat big tech, big pharma och storbanker. Och
mycket big här.
Mycket big, ja. Några politiker och några vd:ar från storföretag. Och några av punkterna är ju ganska väntade får man säga, som de transatlantiska relationerna, Ukraina och AI till exempel. Men det ska också pratas om bland annat splittring och kritiska mineraler. Mm. Och så är en annan punkt på listan som heter authoritarian axis. Det påminner ju om det här begreppet axis of evil som president Bush myntade.
Just det, och kriget då, mot terror.
Exakt, men nu så är det ju de här onda staterna mer så här desinformation och cyberangrepp och militära hot och så de står för.
Om vi försöker föreställa oss nu vad som sen sker där inne på Grand Hotel, vad slutar det med? Alltså, fattar de några beslut?
Vi är intresserade av att veta vad de håller på med här inne egentligen. Allt det här hemlighetsmakeriet, det är, jag tycker inte det är så bra. Det är aldrig bra att eliten träffas utan insyn, diskuterar saker som man engagerar oss alla.
Nej, officiellt så ska det inte fattas några beslut, utan tanken är just att de ska bara utbyta idéer och diskutera. Men sen så är det ju omöjligt att veta om det i praktiken ändå fattas några beslut, eller åtminstone liksom fattas beslut om att beslut ska fattas vid ett annat tillfälle. Men å andra sidan så träffas ju politiker och storföretagare i andra mer eller mindre officiella och inofficiella sammanhang hela tiden. Så att det är ju inte som att det här är det enda tillfället de har att träffas utan mikrofoner.
Utanför Grand Hotel i Stockholm lyfter en lastbil av betongsuggor och poliser börjar bygga upp kravallstaket. En övervakningskamera i polisens blågula färger monteras också upp. Polisen är inne i det sista förtegen om vad det är som ska ske där inne.
Vi har ju planerat ett tag för ett möte av privat karaktär som kommer att äga rum mellan den 12 och 15 juni här.
Och när gästerna sen på torsdagen börjar anlända i svarta bilar med tonade rutor står det polismän och kvinnor utställda runt hela kvarteret. Man är också förberedd på att det kommer hållas demonstrationer mot Bilderberggruppen där utanför hotellet.
Det är min skyldighet som medborgare i det här landet att engagera mig i den här frågan.
Bland de som sagt att de ska vara där finns den tidigare Sveb-TV-profilen och numera YouTube-aktivisten Petra Agapi Johansson.
Att det inte är våra folkvalda som styr, utan att det är hemliga sällskap, sådana som Bilderberggruppen.
Bilderberggruppen pekas ut som epicentrum för en planerad ny världsordning. Och ja, Hanna, det är ju inte bara nyfikenhet och så, utan också rena konspirationsteorier som frodas kring den här Bilderberggruppen, eller hur? Vad handlar det där om egentligen?
When you're doing good, you do it in the sunshine. When you do evil, you do it in the darkness.
You really think they're evil?
Yes.
Ja, men det finns ett helt gäng olika teorier, men i stort så handlar det om att gruppen funkar som en sorts global skuggregering som styr allt bakom kulisserna, allt ifrån försvarsfrågor till ekonomi och politik i stort. Mm-hmm. Och det finns också de som plockar upp exempel som till exempel menar att det är väldigt suspekt att Bill Clinton blev presidentkandidat efter att ha varit på ett sånt här Bilderbergmöte och att Tony Blair blev premiärminister för Storbritannien efter att ha varit på ett annat. De hittar liksom timing där som de tycker pekar på att det är fuffens på gång.
Och sen att ett beslut om ett beslut fattats någonstans där inne.
Sen så finns det också en hel del antisemitiska konspirationsteorier som går ut på att gruppen används av rika judar som vill få inflytande.
De här, jag menar, antisemitiska eller vilda påståendena då, bemöts de på något sätt från själva Bilderberggruppen?
Ja, de verkar ju inte ta dem på något jättestort allvar i alla fall. Den tidigare ordföranden Etienne Davignon ska ha sagt att det kommer alltid finnas folk som tror på konspirationsteorier. Och om vi verkligen var en hemlig regering som styrt världen dit den är idag då, så skulle vi skämmas något för jäkligt, ungefär, min översättning.
Skämmas för?
Han tycker väl att världen inte ser ut som den skulle om han styrde.
Om vi verkligen styrde skulle allt gå mycket bättre, okej. Okay.
Och både Jonas Bonnier och en annan person som jag har pratat med som varit på ett möte säger att de såg liksom ingenting som verkade konspiratoriskt. Det var liksom som vilken konferens som helst. Och som man också förväntas hålla tyst om känsliga saker som sägs.
Men du, Hanna, jag måste säga, när du beskriver de här mötena så visst det är en exklusiv miljö, men det låter ju också lite som ganska tråkiga seminariedagar. Man kan ju fråga sig varför det blir sånt ståhej runt det egentligen.
Det är väl den där kombinationen av makt och hemlighetsmakeri som gör det. Mm. Och det här är ju också något som förenar både höger- och vänsterkanten. För det finns en stor misstänksamhet mot dolda eliter på båda sidorna av det här spektrat. Men medan de högerextrema menar att Bilderberggruppen driver en globalistisk agenda, så säger de på vänsterkanten att såna här elitmöten gynnar storkapitalet på bekostnad av folket och demokratin.
Mm. Men du, om vi tänker på årets möte här då, alltså det här du sa var på något sätt det ursprungliga syftet att stärka relationer över Atlanten mellan Västeuropa och USA och sådär. Det känns ju minst sagt aktuellt just nu med Trump-administrationen och det talas om stora sprickor när det gäller handel och tullar och också synen på kriget i Ukraina och sådär. Hur tror du stämningen blir där inne i år?
Mm. Det kommer säkert bli en och annan riktigt het diskussion. Om man tittar på den här listan så är det ju några namn som sticker ut lite extra. Till exempel Robert Lighthizer som är Trumps gamla handelsrådgivare och en väldigt hård för America First-förespråkare. Han hjälpte bland annat till att driva igenom höjda handelstullar förra gången Trump satt vid makten.
Ah, så här har vi någon som kommer kanske stå upp för tullarna då?
Ja, och han kan nog få sina fiskar varma i det där sällskapet, tror jag. Och många av de näringslivstoppar som kommer till det här mötet har nog ett och annat att säga om Trumps politik och de, inte minst de här extra tullarna som kanske kommer nu om bara några veckor.
Man skulle ju vilja få en inbjudan nu, ja, eller vad säger du?
Jo, men precis. Det kanske är en och annan guldkantad tarrik och något silverbestick som far i väggen där inne på Grand.
Tack så jättemycket, Hanna.
Tack.
Programledare var Robin Norlin. Gäst Hanna Malmodin. Producerade gjorde Josefin Schneider.
Ungern förbjuder Pride-festivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EUs medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Vi avslutar fredagsdygnet med folkets dikt.
Spjutet är kastat och vänder aldrig tillbaka. Glödande ska det genomfara mörkret i sin heliga båge. Utslungat är det för alltid med sin lågande spets. Och ännu inte födda människohjärtan väntar att genomborras av det. Utslungat är spjutet för alltid. Vem ser handen som slungade spjutet? Vem är spjutkastaren? Någon måste ha kastat det. Och att döma av kraften bör det ha varit en mäktig hand. Vem är han som slungat sin andes spjutspets genom mörkret? Vem är spjutkastaren? Det är jag, den genomborrade, som frågar. Vänd dig om och försök att upptäcka honom. Vänd dig om, du som inte träffades framifrån av hans spjut, du som genomborrades av det under flykten, flykten undan honom. Varför talar du om en spjutkastare? Du trodde ju inte ens på spjutet förrän det träffade dig. Du såg aldrig dess heliga båge i mörkret. Du trodde inte på det som du flyttade ifrån, och spjutspetsen överraskade ditt hjärta som en ljungeld. Spjutkastaren känner ingen, men hans eld känner du. Varför är det inte nog för dig? Varför ser du långt bort när hans spjutspets brinner i ditt hjärta?
Irene Åström hade önskat sig Per Lagerkvists dikt om spjutkastaren som man hittar i hans diktsamling Aftonland, utgiven 1953. Det var Stina Ekblad som läste dikten. Därefter hörde vi inledningen ur Dietrich Buxtehudes kantat Gott hilf mir. Spelade gjorde Ensemble Mask. Adressen dit du skriver för att önska dig en dikt, den är dagensdikt@sr.se eller Sveriges Radio 211 01, Malmö.
Och här är ekot vid midnatt. I Israel uppges 40 människor har skadats i samband med kvällens omfattande iranska robotattacker. Enligt tidningen Haaretz är 2 människor kritiskt skadade. Iran uppger att landet avfyrat hundratals robotar mot Israel, men enligt den israeliska militären var antalet lägre. Den iranska attacken kom strax efter att Israels militär meddelat att den förstört en iransk kärnenergianläggning i staden Isfahan och var ett svar på de omfattande israeliska attackerna i Iran under natten mot fredag. Irans reaktion på Israels attacker mot landet är allvarlig men inte oväntad, det menar Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
Det är oerhört viktigt för Iran att göra detta, och vilket land som helst skulle göra det också. Men inte minst för att visa sin egen befolkning att Iran inte kan tolerera den här typen av beteende. Det är alldeles oavsett hur mycket skador det görs. Det skadar Israel, utan framförallt det här politiska signalet till iranska befolkningen. Men jag tror ändå att Israel har förberett sig. Man vet att Iran har kapacitet att utföra den här typen av attacker. Det ser vi nu naturligtvis. Det är en oerhört allvarlig situation vi har i hela Mellanöstern faktiskt.
Mellanöstern-experten Alexander Attarodi intervjuad i Studio 1 kväll. Hur vi andas kan identifiera oss nästan lika bra som våra fingeravtryck. Det menar forskare som undersökt 97 personers andningsmönster under ett dygn, bland annat hur luften fördelas mellan våra 2 näsborrar. Ett AI-system som tränats på informationen kunde sedan identifiera individerna med nästan 97% säkerhet. Studien är publicerad i tidskriften Current Biology. Ekot för midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Det här lördagsdygnet inleds i P1 med en internationell utblick. Jag som heter Kristina Höglund ber att få lämna över till en annan Höglund, nämligen Parisa.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen. Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå runt Ungern? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Будет больше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 10 juni. Förmiddag är det. Det är tisdag. Andreas Liljeheden finns på plats i Bryssel. Hej på dig, Andreas.
Hallå då.
Du, Andreas, i veckan blev ju den segelbåt som klimataktivisten Greta Thunberg fanns ombord på stoppad och bordad på internationellt vatten. Ombord på den här båten fanns alltså 12 aktivister som var på väg från Italien till Gaza med nödhjälp till de behövande där. Men bland de här resenärerna, Andreas, så fanns också en fransk Europaparlamentariker.
Rima Hassan heter hon. Hon har palestinsk bakgrund men är fransk ledamot, hör till vänstergruppen och medlem i La France Insoumise, alltså Mélenchons okuvade Frankrike. Hon är en av de aktivister eller som var med på båten som har vägrat skriva på ett deportationsdokument för att lämna Israel, och då ska hon då ställas inför rätta i enlighet med israelisk lag, enligt israeliska medier. Och det där i frågan vad som händer i så fall, för Rima Hassan har ju åtalsimmunitet som alla andra EU-parlamentariker, så att exakt hur det här ska funka är fortfarande oklart för mig i alla fall.
Men den politiska aktivismen, den har sträckt sig utanför Europaparlamentets plenissal flera gånger den senaste tiden. I Ungern har nämligen Pride-festivalen blivit ytterligare en anledning för att delar av EU-gardet ska gå i polemik med sin mest värdekonservativa medlemsstat. I mars antogs alltså en lag som förbjuder prideparader i Ungern, en i raden av inskränkningar mot HBTQI-personer under Viktor Orbáns styre. Hur komplicerad är relationen mellan EU och unionens truligaste medlemsland? Och för att prata om det här så ska vi säga hej till ytterligare två personer, Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot som just har kommit tillbaka efter ett besök i Ungern. Och så Sara Svensson, statsvetare med fokus på Ungern och ungersk politik baserad vid högskolan i Halmstad. Hej på er!
Hej!
Hej.
Och vi börjar med dig, Andreas. Det här har alltså lett till en del protester inom EU-maskineriet. Hur har de yttrat sig?
För några veckor sedan så var det ju möte med EU-ministrarna och där man hade då de här återkommande förhören med Ungerns minister. Och där så var det ganska många EU-länder som skrev ett brev inför det här mötet. Om det var 16 stycken tror jag, Sverige bland annat skrev under, men också tunga länder som Tyskland, Frankrike, där de verkligen uttryckte djup oro över utvecklingen i Ungern. Dels kritik mot tidigare lagar som träffar HBTQI-personer i Ungern, men inte minst då den här nya lagen som i praktiken förbjuder Pride-festivalen eller Pride-paraden. Och de uppmanar också EU-kommissionen att agera på ett mer kraftfullt sätt, att använda alla lagliga medel som de skrev för att förmå Ungern att backa på det här. Sen så vid sidan av detta, vid sidan av medlemsländerna, så har också ett 60-tal EU-parlamentariker skrivit ett annat brev där de riktar hård kritik mot kommissionen för hur kommissionen har bemött detta. Och det grundar sig på att kommissionen har, enligt medieuppgifter i alla fall, har Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, uppmanat sina kommissionärer att inte åka till Budapest och delta på Pride-festivalen. Och det är det här som de här 60 parlamentarikerna riktar kritik mot. De menar att det är kommissionens uppgift att se till att alla upprätthåller EUs regler. Kommissionen gör inte sitt jobb i det här fallet. Och det var framför allt parlamentariker från vänsterfalangen som skrev under. Det var vänsterpartister, det var gröna, socialdemokrater och även liberaler. Och det var en ledamot från EPP, det var en irländsk parlamentariker. Och det är ju ganska många parlamentariker som sagt att de ska faktiskt resa till Budapest och delta på Pride-festivalen, och även flera svenska parlamentariker.
Och varför vill inte Ursula von der Leyen stab att man ska trampa Viktor Orbán på tårna?
Alltså, de har ju inte sagt det här offentligt att ni får inte åka till Budapest, men det rapporteras som sagt att det har kommit sådana uppmaningar. Och vi hörde också från det här mötet som jag pratade om tidigare, EU-ministermötet, och fick ju den ansvariga kommissionären från Irland, Michael McGrath, frågan om han skulle åka dit, och han svarade lite diplomatiskt att nej, jag har inte möjlighet att åka dit. Det som det grundar sig på, som jag har förstått det, är att man vill inte ge bränsle till Orbáns eld, så att säga. Orbáns kritik, det går mycket ut på att EU vill packa på oss en massa regler och värderingar som vi inte vill ha. Och om det då kommer en massa EU-politiker till en då förbjuden Pride-festival i Budapest, då kan ju Orbán peka på det och säga, titta här, vad var det jag sa, nu kommer de hit fast de inte får delta i det här olagliga eventet och de vill packa på oss de här värderingarna.
Mm. Andreas, om du skulle sammanfatta då, vi hörde Viktor Orbán uttrycka en oro över Pride, den här lagen, vad är det för lag?
Mm. Det är en lag som det ungerska parlamentet antog i våras som i princip begränsar mötesfrihet, och man kopplar också den här lagen till en tidigare kontroversiell lag från 2021 som förbjuder, kan man säga, avbildning av HBTQI-personer, spridning av material som kan visa andra personer än heterosexuella i princip, om barn då kan se det. Och man gör detta med syfte att, som Ungerns regering säger, man gör det i syfte för att stoppa pedofiler eller skydda barn från pedofiler. Så att i praktiken med de här lagarna så förbjuder man Pride-festivalen, och de som organiserar festivalen eller paraden och deltar på paraden kan få böter på motsvarande 5000 kronor tror jag det är. Och sen finns det ytterligare en detalj här som har spett på kritiken ytterligare. Då är att man ska kunna använda AI och ansiktsigenkänning för att se vilka som deltar på Pride-paraden. Och det ses som en inskränkning i privatlivet då.
Sara, du är ju statsvetare, du har levt i Ungern. Den här lagen, förbudet mot Pride, varför kommer den nu?
Ofta brukar man ju se den här typen av lagar som ett sätt att, som en avledningsmanöver. Det finns stora ekonomiska problem i Ungern och då behövs det här någon typ av fiende som man kan samla sig emot. Det är Ukraina just nu i Ungern också, mycket posters och affischer. Man ska vara emot att Ukraina tas emot av unionen. Och så är det då den HBTQ-minoriteten som har varit i skottgluggen sedan 5-6 år tillbaka skulle jag vilja säga. Intressant nog inte under hela Fidesz tid, så att under de första åren som Viktor Orbán och Fidesz kom till makten från 2010 och framåt så var det här absolut inte någonting som var högt upp på agendan, utan det började komma som jag minns det runt 2018-2019 och så blev det skarpt läge med den här lagen i början av 20-talet.
Var det en oväntad utveckling med andra ord?
Ja.